Den 26 februari 2005 hade jag ett föredrag i Helsingborg med titeln Bön som vetenskap. Och här kan du höra en frågestund på en halvtimme som följde efter föredrag. Varsågod.
Brist på det goda. Vad säger du?
Frågan är om det onda är brist på det goda.
Alltså onda
här. Jo. Men Martinus har i alla fall formulerat. Han har ju ett mycket klart uttalande. Han säger ju att det onda är ett resultat av okunnighet. Okunnighet är roten till allt det onda. Och där man kan avlägsna okunnighet, där existerar det onda inte längre. Men man måste gå erfarenheternas väg. Och det vill säga när nu mineralerna och växterna är på väg in i den fysiska världen, då vet de inte vad det är gott och ont. Och det vill alltså säga att när man gör något som är ont, men man vet egentligen inte att det är ont. Men så får man sin karma, och så lär man av det. Så man kan säga att Adam och Eva, de är ju faktiskt på väg in i den fysiska världen. Och så när de fick att veta, om ni äter av det här trädet, det här äpplet, så ska ni komma och lära sig skillnaden på gott och ont. Og det kan man då säga, det är faktiskt syftet med den fysiska världen. Att vi ska lära oss känna vad är gott och vad är ont. Och där har Martinus ett uttalande som jag tycker är mycket. Han sa att han kunde uppleva livslagarna. Och en av livslagarna, det är vad han kallar för livslagen. Livslagen. Lagen för tillvaron. Och det är helt enkelt det. Livslagen säger att man ska vara till gang, glädje och välsignelse för alla levande väsen. Om man lever enligt livslagen, så får man det lyckligt och bra öde. Om man lever emot livslagen, så man inte det gang glädje och välsignelse för andra levande väsen, så gör man så att säga det onda, och så får man det mycket obekvämt karma. Men det är klart att man vet ju inte, jag kanske tror, jag blir lycklig om jag blir miljardär. Och så ruffar jag åt mig, och jag spekulerar på börsen och sånt. Men jag kanske inte är riktigt medveten om att när jag får en miljard så är det andra som kommer att leva i fattigdom. Jag vet det kanske inte. Och därför gör jag det. Inte därför jag är ond. Men egentligen kan man nästan också säga om man verkligen vill ha 17 miljoner i lotto utan att arbeta, så blir man också ett minus. Men man vet inte egentligen att det är en fel inställning. Man vet det inte. Och så man gör många saker. Därför man vet inte att det är fel. Det är också ibland någon som säger att du skulle veta hur du sårar dig med när du sår det. Ja, men det var jag inte med om. Det visste jag inte. Nej, det är ofta, vi vet inte hur det verkar på andra. Och så är det alltså bara att okunnighet måste avlägsnas. Martinus menar att till slut så har vi blivit perfekta. Vi vet vad som är gott och vad som är ont. Det vill alltså säga att vi får en hög moral. Vi vet vad som är rätt och fel. Men för att veta om vad som är rätt och fel, så måste man också ha gjort alla felen. Och därför ser Martinus ändå något positivt i världskrig och atombomber och allt möjligt. Det är nödvändiga misstag. Nödvändiga misstag. För om man ska bli 100% expert i kärlek och det goda, så måste man känna skillnaden på gott och ont. Så det vill alltså säga att de största kärleksexperter, de är också experter på det onda. För de vet precis, det är ont och det är gott. Så det vill säga att Jesus, han var ett moraliskt geni. Han visste vad som var all kärlek. Men han visste också vad som var ont. Och det menar Martinus, man kan inte veta vad som är ont, om man inte har gjort dessa erfarenheter. Och det är ju också redan i djurriket, det är så egoistiskt. Där börjar man ju redan att lära sig egoismens natur och det ondas natur. Men det är väl Martinus korteste svar på det, att det onda, orsaken till det onda är okunnighet. Men det är det samma som du säger, alltså, om det är kunnighet, så är det kärlek. Om det är okunnighet, så kommer det onda. Och där man kan plocka bort det onda, jamen där är det ju, plockar bort det onda, så plockar man också bort okunnigheten. Och tillbaks, då är det ju då, så är det ju motsatsen, så är det ju ljus och kunnighet. Så egentligen, jo, så har du rätt i det du säger. Så är det. Ja?
Jag anser att det är väldigt naivt och farligt och varsligt att tro att man kan stoppa avlägsna ondskan genom att bara be. Jag anser att det är en helt farlig hållning.
Jo, och så har jag kanske inte förklarat.
Den som har mött den totala ondskan skulle inte stoppa det som djur.
Nej. Jag kanske inte har uttryckt mig tillräckligt klart.
Jag förstår precis vad du menar.
Jo, men så jag glömt en sak. Det är det att bönens mission och bönens syfte är inte att ändra på karmalagen. Det finns här i livet vissa konsekvenser. Man kan inte göra någon handling utan att det har en konsekvens. Dessa konsekvenser kan man inte plocka bort med bön. Martinus säger också att om man nu öppnar för kranen så vattnet fossar ut, så ber jag om att vattnet inte ska rinna. Men när jag öppnar, det har en konsekvens att vattnet rinner. Och det är inte bönens mission att ändra på naturlagarna. Om jag ligger i sängen och jag vill gärna sova på morgonen och så står solen upp mycket tidigt, så ber jag till Gud om att solen ska stå upp senare. Därför jag vill inte ha min sömn förstört. Men det jag ber om, det är att ändra på naturlagarna. Och det vill jag säga, det är helt utom bönens mission att ändra på livslagarna, att ändra på karman. Och det är ett missförstånd. Alltså, jag läste för om det kom klart fram. Och det vill också säga att det som jag också har försökt att förklara, det är att det finns något som heter utveckling. Och där måste man gå erfarenhetens väg. Det vill alltså säga att göra det så smärtsamma. Det som man kan med bön, det är att man kan få kraft, styrka och energi till att ta sina problem på rätt sätt. Men de kan inte avlägsna problemen som sånt. Men de kan göra att jag kan få kraft. Det kan säga att jag har en svår sjukdom. Det finns naturligtvis mirakel, helbredelse. Men även om jag inte kan bli helbredd, eller bli frisk, så är bönens mysterium inte, liksom också med barnet, det kan inte ändra på livslagarna, men det kan ge kraft, styrka och energi, så jag kan stå ut med det här. Och det är det, som jag menar, att det man kan nå med att förstå en världsbild och lära sig bönen, det är att man kan nå en mental suveränitet. Det är inte det att man kan förhindra de onda i världen, man kan inte be om att en apa ska bli till en människa, man kan inte be om att ett barn ska bli, man kan inte ändra på alla dessa lager. Men det som är poängen i det jag skulle vilja säga, det är man kan utveckla sin förståelse av världsbilden och man kan utveckla sin bön till en sån nivå att man får samma mentala suveränitet som Jesus, så man kan bli pint och plågat utan att bli deprimerad, utan att komma ur balans. Att man kan säga fader förlåt dem, för vi vet inte vad de gör. Det vill säga Jesus har inte avlägsnat det onda i världen, han har inte ändrat på andra. Men man kan utveckla sin egen mentala suveränitet, så man till slut kan stå ut med allting genom bönen och förståelsen. Men det som jag vill understryka, det är att man kan inte göra dem ett liv, det är många liv, men det är där bönen är alldeles suverän.
Men där är ju bara trams. Vad har religionen för funktion? Kan du se det?
Det finns ett, om man nu tar sådana orden, lig, att ligera, det är en fredsliga, en lig, att ligera, det är en sammanhang, att det hänger samman, en liga. Jag tror också man kan ligera en sås, eller det vet jag nok. Men religera, det är att genupprätta förbindelsen. Och det vill säga att religion handlar om att få en förbindelse till gudomen. Och liksom man kan säga, jamen alltså, om man vill det eller ej, så är all livsupplevelse samtal med gudomen. Det vill säga att religion, Martinus han talar om, det finns en religion, universell religion, och det är livet. Hela livet är ett tempel. Hela livet är en kyrka. Och allt vad vi gör här i denna världen, det är ett samtal med Gud. Så man kan säga, vad är religion? Man skulle kunna säga, religion är allt. För religion är kontakten till gudomen. Och man har alltid kontakten. Så finns det vissa stadier där man blir materialist och förnekar denna kontakten. Men ändå lever man ju i Gud. Som Martinus talar alltså om, att religion, det är absolut nödvändigt att ha denna koppling till gudomen. Man kan nästan jämföra, men nu säger att alla levande väsen är celler inuti gudomen. Så är det också detsamma. Alla organ är avhängiga av mig. Alla celler är avhängiga av mig. Och hela organismen fungerar ju bättre. Om jag inte vill ha något med mina celler att göra, så dör de ju. Om jag inte vill ha något med ett organ att göra, så dör den ju. Så det är ju klart att för att vara frisk och det funkar bra, så måste jag har kontakt med alla mina celler. Religionen, det är Guds kontakt. Det är helhetsväsens kontakt med alla de instakade väsen. Så därför är det absolut nödvändigt. Men för till exempel att uppskatta att det finns en Gud, så ska man också få chansen att leva ett liv utan Gud. Och det får man när man blir ateistisk materialist. Och så säger man, ja, religionerna är inte nödvändiga, de är naiva. Och det var ju också det, jag kom in på i den där psykologiska undersökningen. När man spolar Gud och liksom inte vad man Gud gör, så kommer man att få svåra problem. Och det är ju också liksom Martinus säger, för att kunna uppskatta att jag är evig, får man också uppleva motsatsen, att jag är timlig. Och just genom att det kan bli en ateistisk, materialistisk människa som tror att det är ett med den fysiska kroppen, så kommer man att ha dödsångest och man kommer att gråta när maken och barnen dör. Det vill säga att man kommer verkligen att uppleva konsekvensen av att förlora evighetsmedvetandet. Men man kan inte uppskatta evigheten om man inte upplevt motsatsen. Därför är det nödvändigt på ett ställe i utvecklingen att man har förlorat evighetsmedvetandet för sen att kunna uppskatta evigheten. Det är samma är det med Gud. Man skulle inte kunna uppskatta att vara ett med Gud om man inte någon gång hade provat att vara borta från Gud. Och det är just som ateistisk materialist. Där får man lov att spola religionen ut med Gud, men man kommer att få problem. Det finns en det stället i hela utvecklingen där det är flest självmord, det är nämligen ateistisk materialist. Det stället i utvecklingen där det är flest atombomber, det är den största världskrig. Det är där hvor Gud blir borta. Gud blir borta i Ragnarök, domens dag eller de sista tiderna. Men det är nödvändigt, som jag också sa för, hur ska jag kunna uppskatta sällskap om jag inte har varit ensam? Och det är detsamma att det naturliga är ju religion.
Jag antar att Martinus inte menar att bönen skulle göra att vi blev passiva eller inte gjorde det goda där det ska göras.
Nej, jag tycker att så ska jag gärna understryka både med karman och bönen. Man kan endast bli lycklig genom att göra andra lyckliga. Det är många som säger det med karmalagen. Ja, men det är ju hans karma. Så blir det en sovkutter. Så gör jag inget, för jag ser bara det är hans karma. Men så ska man ju vänta på det. Kära vän, hvis du har lust att bli lycklig, så ska jag berätta för dig, det kan du endast bli genom att göra andra lyckliga. Se, då blir man ju aktiv. Det är ju ingen sovkudda. Och det är också liksom, om du vill njuta ut av helheten, så ska du också gärna vilja hjälpa helheten. Så det tycker jag verkligen, att, alltså, om, och det är ju det att lyckan kommer faktiskt som en biprodukt. Till att börja med, så jag vill vara lycklig, jag vill ha bil, jag vill ha hus, jag vill ha miljoner och miljarder, jag vill ha. Och så upptäcker man ofta att så blir man ju olycklig. Men ibland så hjälper man en vän, och så kommer vännen efteråt och säger, jag är så tacksam för att du hjälpt mig. Och det vill ju så säga att den största lycka får vi ju faktiskt genom att vi hjälper andra och de är tacksamma. Min mamma lärde mig det här verset på danska, att när lyckan ville äga, flyktade den från mina veje. Alltså när jag jagar lyckan, jag vill ha, så flyktade. Men när jag lyckan ville bringe, fald den till mig på englevinge. Där jag lyckan ville äga, flyktade den från mina veje. Där jag lyckan ville bringe, fald den till mig på englevinge. Och det som är poängen, det är jag blir lycklig genom att jag praktiserar nästa kärlek. För de förstår vägen. Folk de kommer att bli sjuka och olyckliga och sånt. Det så säger de, jag vill vara lycklig, jag vill vara glad, jag vill må bra, jag vill leva i harmoni. Jo, men alltså, då kommer man, när man då förstår att lyckan kommer genom att göra andra lyckliga, så får man ju verkligen en incitament till att göra det. Man kan också säga att på det lägsta nivå så tjänar bönen till själv att få hjälp. På ett högre nivå så tjänar bönen till att hjälpa de andra. Och så har man liksom kommit på ett högre nivå, att man ber inte bara för sin egen skull, men ber för de andras skull. Och det är också igen om man lite mer fysisk, om man ser omgivning som ser Gud som ett helhetsväsen, som hela omgivningen. Då är det ju klart, jag vill gärna leva i harmoni med min omgivning. Jamen så hjälper det ju inte att jag ber omgivningen om resurser, så jag blir ett minus för omgivningen. Om jag vill leva i harmoni med omgivningen, så ska jag be till att vara till gagn och glädje för omgivningen. Men det är ju inte bara det att jag ändå ska, jag ska sådan vara en slav och slava för gudomen. Jag har en bekant som arrangerar föredrag i Tyskland. Och han är besatt av idén om att hjälpa Gud. Och han ser mer och mer trött ut för varje gång jag kommer. Nu kommer han fra Tyskland, så ibland ser han ut som døden från Lübeck. For han bliver mere og mere trøt, men han er besat af ideen om at hjælpe Gud. Men då sagde Martinus også, man får gerne hjælpe Gud, men man skal ikke være slave af Gud. Og han glemmer også sine egne behov, glemmer sine egne naturlige behov, så han faktisk bliver syg og trøt af at hjælpe Gud. Men man kan næsten sige, om jeg skal hjælpe Gud, det største bidrag, jeg kan give, det er, at mit universum er frisk og godt, og jeg må bra. Så man får gerne be om det, og det tror jeg, hjælper man også Gud genom at holde sig selv frisk. Jeg hjælper ikke Gud genom at gøre mig syg. Så bliver jeg et minus for samhället og for helheten. Så den aspekt må man jo også gerne have med, altså at man får gerne be for sig selv og sine naturlige behov. Og det er jo også ligesom, om alle mennesker vil tjene, om det er ingen, som vil modtage, det er ligesom alle mennesker vil skrive breven, det er ingen, som vil modtage. Altså det måste være nogen harmoni, altså at med at man vil gerne ge, men man vil også gerne modtage, det måste jo være en harmoni. Og det er jo klart, at når man då giver andre, så får man også andre, og man skal gøre både delerne, man skal både modtage og ge, og både deler er jo en stor glæde. Det er en stor glæde at få gaver, og det er også en stor glæde at ge gaver. Ja.
Jeg øver mig mye i det der at forsøge at se livets svar. Dagligen. Men ibland så ser man inte varför drabbas jag av detta. Ibland händer det grejer som man liksom inte riktigt kan använda sig av. Alltså som inte direkt tränar ens medlidande. Utan det bara händer och så söker jag som jag brukar då. Va? Och vad kan detta lära mig? Och vad kan jag få? Och när man då inte får det, då undrar man, är det bara en gammal karmavåg som slår till? Och varför ska jag ha den?
Jo, men det är ju sant, ibland så förstår man inte allting, men eftersom man förstår genom det här, den orsak till det, blir man ju ibland disparat, nu måste jag veta meningen med det här.
Ja.
Men en tröst kan kanske vara att det verkar i alla fall. Alltså om jag nu har gjort något fel som har gjort att jag blir sjuk, så får jag ett lidande. Och detta lidande, det verkar. För jag får en erfarenhet av lidande och det utvecklar mitt medlidande. Så det vill säga att oavsett om jag förstår det eller inte, så lär jag mig läxan av det ändå. Så det är inte bortkastat att man inte... Ibland kan det också bara helt enkelt vara om man blir sjuk, så ser man, ja, jag ser jag har gjort några fel, nu får jag liksom slappna av. Men Martinus har också sagt, på det här fältet kan man också använda bönen. Men om man gärna vill, så kan man be om, vis mig orsaken till problemet. Vis mig orsaken till sjukdom. Då kan man be till Gud om att få det. Kanske det kommer ett, man zapper in på en tv-kanal, man tar ett blad hälsa på apoteket, man går till något föredrag eller sånt. Och efteråt menar Martinus också att man får kraft och styrka och hjälp till att bekämpa orsaken. Men alltså man behöver inte vara så disparat och varför har jag blivit sjuk och sånt. Det verkar ju, man får konsekvenserna och upplever det. Men om man specifikt gärna vill ha det, så ska man också hänvända sig i bön. Jag glömde också i föredrag att nämna en sak som Martinus säger, det är också en mycket intressant aspekt av bönen. Det är vägledning. Vägledning. Man kan använda bönen till vägledning. Det betyder, om man är i en situation och inte vet vad som är rätt eller fel, så kan man be om att få en impuls om att göra det som är det mest kärleksfulla. Det vill säga att man har en mycket svår, ska jag skiljas eller ska jag inte skiljas, eller ska jag säga upp mig eller ska jag acceptera det. Om man då ber till Gud om att göra det som är mest kärleksfullt. Man ber om att göra det som är till gagn för helheten. Så har man hela helhetens medhåll. Om man ber om att göra det mest kärleksfulla, så har man hela Guds medhåll. Och i praktiken, säger Martinus, då är det inget problem för en skyddsängel. Han har haft med sig från sin barndom. Han berättade ju själv att när han var barn och inte visste vad han skulle göra, så bad han till Gud om att få veta om Jesus kunde ha gjort det eller inte. Så kände han med detsamma. Det här, det kunde Jesus inte alls göra. Och så gjorde Martinus inte det. Men ibland så fick han en impuls. Jo, det kunde Jesus göra. Och så gjorde han det. Och det är ju, där har Martinus redan som barn haft det som ett naturtalent att använda bönen som vägledning. Och det är alltså också en mycket viktig mission. Och det är alltså om man verkligen önskar att göra det som är riktigt. Men man vet inte vad det är riktigt. Man kan inte se vad det är riktigt. Men om man har den där inställningen, jag vill göra det rätta. Då är det hjälp att få. Om man i bön hänvänder sig till, jag vill gärna göra det som är bäst. Så säger han då, det kanske är den allra första idé. Ska jag resa till Litauen eller inte? Eller ska jag... Så ber man den här bönen och sånt. Kanske den första tanken, det är så besvärligt med tullen och det är så besvärligt med biljetterna. Så säger man, nej, det ska jag inte. Det kan också vara det motsatta. Ja, det skulle ju vara härligt att komma till utlandet eller sånt. Jag tror ofta får man faktiskt kanske den första tanken. Det behöver inte vara så. Det kan också vara det visar sig på annat sätt och visar sig senare. Annars säger Martinus ju ofta, om man gör någon sak och det hela tiden blir motstånd på motstånd på motstånd, då kanske man går fel väg. Men om det är medvind och hjälp och sånt och det bara rullar på, så är det rätt. Nu i New Age-kretsar pratar man ju om flow. Alltså det är lite medvind. Och det tror jag verkligen är värt att notera sig i sitt liv när man gör någonting. Är det flow på? Har man medgång och hjälp eller är det motgång? Men det är inte så viktigt att man precis känner orsaken till allting. Men det är telepatisk. Och det är som Mogens Møller som höll för det, och han skojade också lite med det, att mannen, han bad till Gud om att se ner till sin sjuke granne. Men så Mogens Møller, han kunde ju själv gå och hälsa på honom. Och så är det också ibland. Alltså om man skulle be till Gud om att få, vad ska jag göra eller vad ska jag inte göra? Man kanske kunde spöra sin bästa vän som han har tillit till. Vad ska jag göra? Så kan det vara Gud talar. Och speciellt också om man då redan innan man frågar sin vän har den där inställningen. Jag har behov för att veta vad som är rätt, vad som är bäst. Och det är ju det som är det helt suveräna. Det är ju om man kan gå så långt och säga, det är inte frågan om det är behagligt eller obehagligt för mig. Frågan är att göra det som är rätt. Det som är mest kärleksfullt. Och har man den där inställningen, så har man alltså verkligen möjligheter för att försynen direkt ger de riktiga idéerna till mig. Eller ger min vän den impuls som gör att det blir det rätta svaret för mig. Ja.
Jag kan inte acceptera att hela denna världen är uppbyggd på den enes död, den andras bröd. Och jag ber alltid att alla slakterier ska försvinna och att köttuppfödning ska försvinna.
Ja. Jo.
Så ber jag inte.
Nej.
Men jag äter inte en pera kött jag inte gjort på 60 år.
Det gör du rätt i. Jo, men det är ju det. Det finns kontrastet.
Och så, även om inte han dödar så överlever han ju inte, inte bara en heller.
Nej.
Jag väger ner det så jag tycker det är upp och ner det fel.
Det är ju det med kontrastprincipen, med svart och vitt. Man kan inte måla ett landskapsmåleri med vit färg på vit. Det måste vara kontrastet. Och som sagt, man kan inte uppskatta sällskap om man inte har varit ensam, och man kan inte uppskatta ensamhet om man inte har haft sällskap. Man kan inte uppskatta värme om man inte känner kyler. Och det vill alltså också säga att man kan inte uppskatta Gud om man inte har upplevt motsatsen. Man kan inte uppskatta evigheten. Det vill alltså säga att det måste existera en motsats till kärleken, och det är egoismen. Och denna egoisme måste finnas i djurriket. Det är inget fel på djurriket, och det är inga fel på djuren. Djuren!
Att det ska vara så.
Jo, men det är alltså det att om man säger jag tycker det är synd att det ska vara olycka. Okej, då fjärnar vi, då avlägsnar vi olyckan. Men så avlägsnar vi också lyckan. Alltså om man avlägsnar en kontrast, så avlägsnar man också den andra. Det vill säga att man kan inte känna lycka om man inte har varit olycklig. Det är omöjligt. Man har ingen aning om vad det är. Om man nu var i paradiset och hört Gud hela tiden, så skulle man inte uppskatta att man var evig. Man har ingen aning om vad evighet är. Men därför att vi kan bli materialister och bo i en fysisk kropp, så kan vi få dödsångest. Man kan säga, herre Gud, jag kan förlora livet. Och det är en annan som har förlorat livet, jag har mistet och förlorat. Så kan man komma uppskatta evigheten. Men om man alltid levde i evigheten, visste man inte om att det fanns tid, man visste inte om att man var evig. Om man alltid levde i kärleken, skulle det bli tråkigt. Och det finns faktiskt en antydan av det i Bibeln, där Adam och Eva, de har levt så länge tillsammans med Gud, det är så tråkigt. Varje morgon så kommer de och frågar, får vi uppleva något nyt idag? Nej, säger han, det samma som igår. Kommer de næste år, får vi oplever noget nyt? Nej, det samme som i går. Så han er jo næsten en tyran. Han sagde, ni får aldrig oplever noget nyt. Ni kommer aldrig nogensinde opleve det. Det skal være det samme, 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 samme hver år. Det er faktisk det rene roma tyranniet. Og Martinus sagde, det findes altså en lov. Før livet børjede, kan man næsten sige, det findes en princip om hunger og mætnat. Det vil sige, at man får opleve en sak, og når man da bliver mæt på det, så er det jo en velsignelse, så behøver man ikke opleve det mere. Og så får man altså hunger igen. Og så er det jo altså med Morten, det er skønt at æte, når man er hungrig, og man skal spy, og man skulle æte mere, når man har blivet mæt. Så. Og det er altså, når man har blivet mæt på værmen, så længes man efter sygland. Når man bliver mæt på sygland, så længes man efter værmen. Martinus taler om, at al livsoplevelse er baseret på behag og ubehag. Alle levende varelser vil opleve behaget, og de vil undvike ubehaget. Og det, som man har blivet mæt på, det er ubehaget, og det er det, som ligger i fruntiden. Og det, man er hungrer efter, det er at opfylde sin hunger, sin længtern, sin lust, sine begær. Derfor kjennes det altid som om, at fremtiden, det er opfyldelsen af mine ønsker. Det ligger før mig. Det vil sige, uanset om jeg er i den fysiske verden, eller den andlige verden, i jyderige eller menneskerige, så kjenner man altid, det, som jeg har gået igenom, det er jeg mæt på. men jeg vil gärna ha uppfyllt alla mina önskningar och längtningar och behov. Därför känns det individuellt för alla levande väsenden på det här sättet. Mörkret, det ligger bak mig och ljuset ligger framför mig. Men det konstiga är, för några så är sällskap paradiset, för andra så är ensamhetsparadiset. Det beror på, vad har jag blivit med på senast. Om jag har varit ensam i mycket, mycket lång tid, så har nu sällskap blivit paradiset. Om jag har haft sällskap, kan jag inte vara ensam bara ett ögonblick. Så blir ensamheten ett paradis. Och man kan inte säga att den ena kontrast är bättre än den andra. Och faktiskt kan man alltså också, liksom man kan bli med på sällskap, kan man liksom Adam och Eva bli med på livet i paradis. För det finns ingen nytt att uppleva, det finns ingen kontrast. Därför säger Martinus, det eviga livet måste vara baserat på att man i all evighet har tillgång till både kontrastet. Och det är därför Martinus säger att det är omöjligt med ett evigt paradis. För om man plockar bort mörka kontrasten, så är det kun ljuset tillbaks. Det vill säga, så ska man i all evighet leva i monotoni. Men man kan leva i paradisets ljus i lång, lång, lång tid, för man har mörkret i minnet. Men perspektiviskt blir det mindre, liksom träden som kommer långt bort. När de mörka minnen kommer riktigt långt bort, så blir den perspektiviskt mindre och mindre. Ni vet, om ni dricker för mycket, så får ni ett blackout. Om man slår huvudet och besvimmar, så får man ett blackout. Men man skulle kunna tala om ett whiteout. Adam och Eva, de får inte ett blackout. Men de håller på att få ett whiteout. För de ser bara ljuset. Det kommer fattas kontrast. Alltså, det eviga livet är baserat på att de levande väsen i all evighet har tillgång till båda kontrasterna.
Här slutar inspelningen av frågestunden. Det var inte mer plats på min Sony minidisk recorder. Tack för uppmärksamheten. Tack.